Ska vi be för det insamlade och för predikan? Ja, himmelska Fader, jag tackar dig för den du är, Herre. Tack för allt du har gjort för oss, Jesus. Tack att du får vara vår sång och vår glädje, Herre. I dagar som är nattsvarta och tunga, Herre, så får vi lyfta blicken, Herre. Och se att det finns en som har övervunnit mörkret. En som har besegrat dödens välde. Att vi kan få vara en ny skapelse i Kristus. Där ingenting ska kunna få skilja oss från din kärlek, Herre. Därför ber jag dig, himmelske Fader, här, att du ska ta den plats som bara du förtjänar, Herre. Vi ber helig ande, kom och fyll oss var och en och öppna våra hjärtan att få ta emot av ditt levande ord, Herre. Till oss var och en, Herre. Och vi tackar dig också, Herre, att vi har möjlighet att ge Jesus. Så vi ber för det insamlade, Herre, att det ska bli till rik välsignelse, Herre, för ditt rikes utbredning, Herre. Vi ber så, Herre, i ditt underbara ljuvliga namn, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Som sagt, så för ganska exakt en månad sedan så kom jag och min familj tillbaka från Tanzania efter att ha varit där i 2 månader. Och under den tiden så upplevde jag att jag fick ett budskap från Gud som jag skulle vilja dela med er till församlingen. Som en del kanske känner till så har jag levt med längtan och övertygelse om att Gud ska få komma med väckelse över vår församling, stad och hela vår region. Att Guds rike ska få bryta in. Hur Gud han ska få bli synlig i vår vardag, så påtaglig och nära. Och detta är såklart också något jag har bett mycket för, och många också med mig såklart, i generationer. Där Gud så konkret har gjort någonting i vår stad. Han har brytit ner här. Många kan vittna om det. Jag blev då påmind om när jag fick röra mig i en helt annan kontext. Att livet så tydligt pålar i församlingarna och samhället. Trots svårighet och nöd. Men för mig blev det tydligt att Gud han var så nära och konkret. Även i de enklaste förhållandena. Även i sådana kyrkrum som var helt kala. Men högtalarsystem, det hade man. Man hade liksom 2 sådana här, både fram och bak. Och det tjongade i medaljongen, kan man säga. Och Gud var trots där, också där. Att där vi rörde oss var också Guds rike. Även om det för ögonen så tufft och svårt ut, så fanns det en himmelsk närvaro också. Och jag återkommer till det, men ser vi till Bibelns berättelse om Guds ingripande, så ser vi det utifrån den stora frälsningsplanen att Guds folk fick vänta och vänta. Men det är lätt att vi såg då en förväntan av att Gud han är långt borta. För även om Guds folk fick vänta och vänta i århundraden, ja till och med tusentals år, så var ändå Guds omedelbara ingripande i deras livssituation egentligen aldrig långt borta. Flera upprepade gånger kan vi läsa om hur Gud ständigt var nära de som sökte honom. Han försåg sitt folk med det de behövde. Och han var aldrig långt borta från den som vände sig till honom. Och följer vi sedan Jesus som exempel, så gick ju väckelse under tecken i hans fotspår var han än gick. Därför tror jag att jag kan få påminna dig idag att Gud är inte långt borta från dig. Från en endast av er. Gud är nära. Väckelsen är nära. Guds ingripande, vad den är för slag, står för dörren. Och för att visa på detta så vill jag ta med till 3 bibeltexter. Det är berättelser som visar på att det som vi har i vår närhet kan Gud använda. Att vi behöver inte gå utanför oss själva för att möta Gud och hans ingripande. För Gud han vill använda dig som den du är, med det du har och i den situation du befinner dig i, oavsett hur ditt liv ser ut. För att Gud är nära. Det kommer vara mitt budskap idag. Så ta med dig, Gud är nära. Och den första berättelsen hittar vi i 2 Mosebok kapitel 4, vers 1 och framåt. Mose han har precis mött Gud i den där brinnande busken. Och Gud han meddelar att deras väntan är över. Gud ska befria dem från deras slaveri och fångenskap i Egypten. Gud ska vara deras Gud. Och då kliver vi in i vers 1. Mose svarade, men om de inte tror mig och inte lyssnar på mina ord, utan säger, Herren har inte uppenbart sig för dig. Då sa Herren till honom: vad är det du har i handen? Han svarade: en stav. Han sa: kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose: räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen, och den förvandlades åter till en stav i hans hand. Herren sa: genom detta ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Men det slutade inte där, för Mose gjorde det egentligen det mest mänskliga. Han tvivlade. Han tvivlade inte först fortsatt på Gud, utan på sig själv. Eftersom han kunde konstatera att jag är ju inte någon direkt talare. Hur ska det ens vara möjligt? Så han lyckades på något konstigt vänster övertala Gud att Aaron skulle få föra hans talan. Och i vers 16 konstaterade Gud: han ska tala i ditt ställe till folket. Han ska vara som en mun för dig. Och du ska vara som Gud för honom. Du ska ta den här staven i handen, och med den ska du göra dina tecken. Så återkommer till den där staven. Man kan ändå förstå, sätta sig in i Moses situation. Alltså, vad har du för dille med den här staven egentligen? Den här enkla staven. Och skulle Mose kunna ana att den stav han sträckte sig efter på morgonen skulle vara något som Gud skulle ha användning för? Och inte bara det, utan också vad det som blev inledningen till Exodus, uttåget ur Egypten. Kunde han förstå att befrielsen var så nära? Men vardagsting. Och när Mose sen samlade sin familj för att återbege sig till Egypten, står det vidare så här i vers 20. Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och vände tillbaka till Egyptens land. Och Mose tog Guds stav i handen. Guds stav. Det var ju tidigare liksom en herdestav som han hade gått. Ni vet, kanske man hittade, när man var liten så satte man ju väldigt pinna väldigt högt. När man hittade en fin pinne, då släpper man inte den första taget. Kanske den var finare än så. Men det hade kommit att bli Guds stav. Enkla och vardagliga kan det nog knappt bli. Guds svar på ett folks rop efter räddning blev till att börja med en stav. Den andra bibelberättelsen hittar vi i Andra Konungabok kapitel 4, vers 1-7. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa: min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elias sa till henne: vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du hemma? Hon svarade: din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja. Då sa han: gå och låna kärl av alla dina grannar. Tumma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Då gick hon ifrån honom. Sen hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner bar hon fram kärlen till henne, och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner: ge mig ett kärl till. Men han svarade henne: det finns inte något mer kärl. Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen. Han sa: gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Och Elisa, han hade ju nästan, när vi kom in här i texten, han hade nästan precis klivit in som den stora profeten efter Elias himmelsfärd. Han möttes då såklart av en fruktansvärd nyhet, att en av hans profetlärjungar hade dött. Då behöver vi ha med i åtanke relationen mellan mästare och lärjunge. Den var lika stark som en far- och sonrelation. Ja, men vi kan se på samma sätt som Jesus och hans lärjunga. Man delade livet tillsammans. Mannen var också i den kontexten den ekonomiska tryggheten, och nu ville fordringsägarna driva in skulden. Såklart vill Elisa hjälpa henne, det är ju hans omedelbara reaktion. Men sen frågar han: vad har du hemma? Utifrån ett mänskligt perspektiv så är det inte heller så jättekonstigt att han gör så. Du måste väl ha något av värde som vi kan lösa in. Men när hennes svar blir att hon bara har en flaska olja, Och när vi kollar in i den hebreiska grundtexten så kan vi inte veta riktigt vilken typ av olja hon har där. Men utifrån texten att de både ska betala av skulden och något både hon och hennes söner ska kunna leva på framöver, så är det inte svårt att tro att det rör sig om en väldoftande exklusiv olja. Men det är en flaska olja hon har hemma. Men Gud använder den och multiplicerar den till att bli till både hennes och hennes söners räddning. För Lisa frågade, vad har du hemma? Svaret fanns nära. Gud var inte långt borta. Han använde det som fanns hemma till att göra ett mäktigt under. Därför kan vi återigen börja fundera kring, vad har jag hemma egentligen? Det är så lätt att vi tittar bortanför oss själva. Vi ser bara till våra brister. Men kanske där Guds första fråga är, vad har du i din hand? Vad har du hemma? Lite som när du får oväntat besök. Den där stressen som infinner sig. Då blir det till slut inte bara, ursäkta, jag måste bara springa till affären. Utan det blir snabbt, vad har jag hemma? På samma sätt så vill Gud påminna dig, men kolla i skafferiet. Du har saker. Den tredje och sista bibelberättelsen är hämtad från Markus evangel kapitel 6, vers 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. Han sa till dem, kom till mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila jag lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. När Jesus steg ur båten fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem eftersom de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Det var redan sent på dagen när hans lärjungar kom fram till honom och sa, den här platsen ligger ödsligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ge ni dem att äta. De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. De satt sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna. Såg upp mot himlen, tackade Gud och bröt bröden och gav åt sina lärjungar. För att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut de 2 fiskarna så att alla fick. Och alla åt och blev mätta. Sedan plockade lärjungen upp brödstyckena, det som blev över av fiskarna. 12 korgar fulla. Det var 5000 män som hade ätit. Jesus mättade den här skaran. Men inte på lärjungarnas sätt. Att antingen gå och köpa mat för massor med pengar. Inte heller genom att skicka iväg folket så att de får lösa det själva. När Jesus mättade dem som ett svar på frågan, hur många bröd har ni? Gå och se efter. Vad finns här? Svaret fanns där mitt framför ögonen hela tiden. Ja, man förstår lägena. Det ser obetydligt ut. 5 bröd och 2 fiskar. Men det verkar vara fullt tillräckligt för Jesus till att göra ett under. Och jag tror att detta är vår utmaning många gånger. Flera är vi kanske som har bett att vi vill se mer av Gud i vår vardag. Hans rike bryter fram och förändrar våra sammanhang, stämningen i familjen, arbetsplatsen, på skolan, i samhället med mera. Men så blir det precis som att vi har fått fulla fokus på det som inte funkar, utmaningarna och behoven. Jag tror Gud han vill hjälpa oss att skifta fokus. Hans svar till Mose när han tvivlar över sin egen duglighet. Men vad har du i handen? Det är så lätt att vi jämför oss med oss själva. Att vi då lätt också ser det vi inte är och det vi inte har. Jag skulle vilja säga att det är ett återkommande bekymmer när vi tänker sociala medier och influencers. Som talar väldigt mycket om följ mig, bli som mig. Och det matas ju indirekt också i att för du duger inte som du är. Du behöver förändras. Men så går vi till grundtanken i hela skapelseberättelsen att du och jag, vi är skapade till Guds avbild. Gäller det bara influencers när han säger så här, när Gud tittar på dem, det här är mycket gott, men det här vet jag inte. Och det vi inte ser, vi lurar oss själva, det är att vi håller på att sluta upp med att bli dåliga kopior av varandra. Gud, han har kallat oss till att vara original för att vi istället ska kunna utforska, vad har jag som inte du har? Vad kan jag bidra med? Sök inte efter det du inte har. Vad har du hemma? Börja där. För att Gud, han är nära. Eller till lärjungarna inför utmaningen med tusentals hungrande människor. Börja inte med att beklaga dig över bristen, utan gå och se efter vad som finns. På samma sätt hos den sörjande kvinnan. Vad har du hemma? För det var detta som mötte oss i Tanzania. Att lida brist, det var en del i deras vardag. Det är liksom ingen nyhet. Och man kan se det på alla skikten. Man lider brist på utbildade ledare, brist på pengar och mat. Men å andra sidan, i att leva i brist, så lär man sig också vad man har. Och framförallt vad de har i tron på Jesus. Och detta blir ändå tydligt hur Gud är nära dem och både kan och vill hjälpa dem i deras vardag. Därför tycker jag att varje gång jag har varit i Afrika så möts det någonting av att jag vill bli lite mer som ni. Jag vill någonstans hitta glädjen. För ibland så kan man tänka sig att ja, men vi vita västerlänningar, vi ska komma dit och trösta det afrikanska folket. Men vadå, de är ju 7 resor gladare än vad vi är. Alltså nu generaliserar jag åt både höger och vänster. Men ni förstår vad jag menar. Att det finns en innerlig och inre glädje. Att man till och med tar sig tid att dansa på gudstjänsterna. Vadå, när du inte ens vet om du har mat för nästa dag. Men de vet vad de har. Och i bristen så frustras de att lita på Gud. Vi å andra sidan, vi lever mer i ett välfärdssamhälle där vi på många områden egentligen inte behöver Gud. Trots att han är nära. Utan att generalisera så tror jag att de flesta av oss här inte behövde bekymra oss vad vi skulle äta till frukost. Eller om vi skulle äta frukost. För vi har mat på bordet, pengar på kontot etc. Därför behöver vi snart träna vår blick i att få se hur Gud vill hjälpa oss i vår nöd. Och att snart att han behöver hjälpa oss på så många mer områden som allt det här andra vi tror vi sätter vårt hopp till inte i slutändan kan hjälpa oss med. Att kanske ännu mer förlita oss i vår brist. För vi ser samma övertygelse hos Petrus som jag mötte i Tanzania när han möter den lame mannen i Apostlagärningarna kapitel 3, vers 6. Han möter honom och han sträcker fram sin hand och önskar att kunna få någon peng. Och Petrus, han stirrar honom, ser honom in i ögonen och säger: silver eller guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Hur många gånger har du tänkt i mötet med andra människor? Att det du inte har, det kan du inte ge. Men det du har, det kan du ge. Tänk att det inte behöver vara mycket svårare än så. Och samtidigt så vet jag inte vad som tynger dig i din vardag. Vad som är ditt behov. Vad du söker Guds ingripande i. Och där kan jag inte lova dig guld och gröna skogar. Men jag kan lova att Gud, han är nära dig. Han har till och med lovat att sända sin heliga ande, hjälparen, för att hjälpa dig. Räknar du med den hjälpen? Eller stirrar vi oss blinda på allt det vi har? Som gör oss blinda för den hjälp som bara han kan ge. Börja med att se vad du har i din hand, vad som finns i din närhet. Men också till dig som kommit hit för att lära känna Jesus. Då vill jag säga att han är här. Han är närmare än du tror. Och kanske en dålig nyhet kanske för församling. Och du kan få möta honom mer än bara på den här platsen. För han vill vara med dig när du går ut också. Ut för den här byggnaden. Han är så nära dig. Att han vet hur du har det. Det säger Jesus också vidare i Matteus kapitel 6. Att allt det vi frågar efter, allt det som är våra behov. När han står att, men fadern vet att du behöver allt detta. Han är nära dig. Därför skulle jag vilja uppmuntra dig till att släppa in honom i ditt liv. I tron och dopet har han också lovat att sända sin heliga ande. Så att det du har i din hand, i din närhet, kan få bli till ett bönesvar. Att du aldrig ska behöva gå ensam igen. Och du kanske också är här som precis som Mose tvivlar på din egen duglighet. När Jesus sänder ut sina lärjungar så säger han, ge det som gåva som du fått som gåva. Tänk om det inte bara handlar om generositet utan börjar inte något mycket större än vad du kan ana. Tänk om det kan få vara bönesvaret vi längtat efter. Att Guds rike ännu mer ska komma i rörelse genom att jag ger det som jag har gett, som jag fått som gåva. Jag tänker mycket på mitt trombonspel som absolut har varit bättre i sina dagar om man säger så. Men jag upplever att jag har fått det som en gåva från Gud. Även om det är mycket övande bakom det. Men så vill jag orda tidigt att det här vill jag inte göra för mig själv. Jag vill göra det till Guds ära. Och jag blir glad när jag ser unga fotbollsspelare som mycket vill framhäva Jesus framför sin egen förträfflighet. Jag tänker att så kan du också. Och då börjar ni kanske direkt, men jag kan inte spela trombon, jag spelar inte fotboll. Nej, men det du har fått som gåva, låt det förhärliga Jesus. Och han kommer att använda dig, jag lovar. Så vad har du hemma? Vad har du i din hand? Han är inte långt borta ifrån dig. Och det kan få vara det bönesvar som vi längtar efter att se. För vi behöver också se också vad Gud gör. När han den senaste tiden har sänt också att låtit oss få ta emot nya människor till vår församling. Som innebär också en rik välsignelse till det vi redan också har. Av människor, gamla som unga, som har olika gåvor. Gåvor att få ge vidare. Om äldre som det handlar om att hålla ut i bönen. Det är en gåva att inte släppa det. Eller den unga entusiasmen av att jag vill se ännu mer Guds rike bryta fram. Jag vill se väckelse på ett nytt sätt. Det är ett bönesvar varenda människa vi får ta emot. Min övertygelse är därför att Guds ingripande är närmare vi vågar, ibland vågar inse. Att han är nära var och en. Och därför finns det hopp, inte bara för dig, utan också för vår församling och för hela vår värld. Att Gud, han är nära, att han har gett oss gåvor. Det vill jag be ut i Jesu namn. Amen. Ja, himmelska Fader, jag tackar dig för den du är, Jesus. Jag tackar dig för de rika gåvor du har gett oss, Jesus. Och jag tackar dig att du anförtror oss, Herre. Nåden, Herre. Nåden att få vara använd av dig, Jesus. Och jag tackar dig att det må än vara en stav eller vad den är, Herre. Så ber vi att du ska få använda hela vår liv, Herre. Och jag ber, Herre, för den som vill närma sig dig, Herre. Jag ber att du ska möta den, Herre. Att du ska få fylla den, Herre. Möta den med din eviga kärlek, Jesus. Det ber jag, Herre. Låt oss se vår stad förvandlad, Herre. Låt oss se ditt rike bryta fram, Herre. När vi ger dig allt vi har, allt vi är, Jesus. Kom och ta det, Herre. Kom och använd det, Herre. Kom och låt det få bli rik välsignelse, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen.